Hej och välkommen till Läspodden där jag, Eva Månsson och Birgitta Svensson tipsar om böcker. Idag så blir det isländskt och lite annat. Men du börjar, Birgitta.
Ja, och då börjar jag med lite annat. Väldigt praktisk rubrik det här tycker jag. Jag har läst en bok som jag ju vet att väldigt många av er som lyssnar redan har läst. Men jag berättar om den i alla fall.
Tror du?
Har de inte det? Tara Westovers bok, Allt jag fått lära mig.
Den är ju så ny.
Ja, det är ju en sak. Och jag kollar hur många reservationer vi har på den. Och det är 300 i dagsläget, precis 300. Men inom familjen Helsingborg så finns den som både e-bok och e-ljudbok. Så det är ju jättebra. Den här boken är verkligen läsvärd. Den handlar om en flicka som växer upp i en mormonfamilj. Hon har 6 syskon. Familjen bor vid foten av ett berg i Idaho i en väldigt liten håla. Ja, man uppfattar det inte ens som en by egentligen. Väldigt mycket kretsar kring familjen och fadern är ju den som bestämmer. Han är övertygad om att jorden kommer gå under ganska snart. Åtminstone vid sekelskiftet då, för detta är ju, det börjar ju innan 2000 så att säga. Och det kommer vi ju ihåg kanske att det var ju en del sådär.
Millenniebuggen.
Ja, hur kommer detta att gå? Kommer världen fortsätta? Han är övertygad om att den inte kommer göra det. Och han har då byggt stora förråd alltså.
Jaha,
han är en riktigt sån överlevartyp alltså.
Ja.
Så att det passar ju in med hur en del gör idag. Han menar ju att den familjen då, eller det är den enda sanna familjen ungefär bland mormonerna
alltså
också.
Är det alltså, samhälle med mormoner?
Det finns många mormoner där runt omkring och de går i en mormonkyrka och så va. Men det är egentligen bara de själva som gör det enda rätta så va. Och det är så här Tara som det handlar om. Hon går inte i skolan. Hon har inte ens ett födelsebevis. Man har fått efterkonstruera vilken dag hon egentligen föddes på. Ja. Så hon har väl fått bestämma det själv egentligen. Hon börjar börjar första dagen hon går i skolan då är hon 17 år.
Ja.
Men hon kan läsa innan och så. Hon har lärt sig en del hemma av sina bröder
det där och mamma. Jag diskuterade med en kollega just det här med hemundervisning i USA som är mycket märkligt. Och de får ju pengar. Alltså familjen får ju pengar om de undervisar sina barn. Och jag har sett en dokumentär om några pojkar som är instängda i en lägenhet där mamman har hemundervisning. Och det är de pengarna som familjen lever på.
Jaha, här står det ingenting om några pengar. Och kanske är det så att de inte tar emot några. För pappan är alltså väldigt misstänksam mot hela det övriga samhället. Ja. Han litar absolut inte på myndigheter och läkare och så. Det är inget, man går aldrig till doktor och så. Så att i den här boken, de lever på ett, alltså, pappan har en skrotupplag får man väl säga att han har. Barnen får ju hjälpa till där verkligen och jobba stenhårt. Och det finns ju inget som heter arbetarskydd där på något sätt. Men det är väl, och det händer massor med olyckor. Förfärliga olyckor och bilolyckor och så i den här boken. Men det är aldrig läkare eller sjukhus inblandade. Mm. Utan mamman håller på med örter och sådär. Och hon helar dem på olika sätt. Ibland är det ju ett under att de överlever. Och det gäller ju även Tara. Det är en väldigt märklig familj det här. Men Tara är, hon kommer ut lite grann ändå i den lilla staden där i närheten. För hon, det visar sig att hon är duktig på att sjunga. Så hon får vara med och spela huvudrollen till och med i en del små musikaler och så som de spelar där. Och då kommer pappan alltid och lyssnar. Men så den där sången för ju åtminstone ut henne lite grann. Och sen har hon stora bröder som har brutit sig loss och studerat och sådär. Men det här är ju en bildningsresa verkligen. Hon känner sån längtan efter att lära sig mer. Och hon skriver till exempel när hon då äntligen då kommer till ett universitet. Och då utan tidigare skolunderbyggnad
ja,
egentligen.
Så kunde hon liksom hoppa in direkt.
Ja, de har någon slags sån här prov som vi har.
Ja, just det. Högskoleprov.
Högskoleprov motsvarande. Mm. Och efter mycket liksom, studier hemma då. Så lyckas hon ju klara det här och komma in på ett universitet. Och det är ju då ett mormonuniversitet.
Mm, såklart.
Brigham Young universitetet. Och då står det så här. Jag minns det som en manisk känsla av att kunskap var oändligt. Hon liksom upptäckte där hur fantastiskt. Mycket man kunde lära sig om allting. Hon satt och bläddrade i någon sån här studiekatalog. Och, ja, världen liksom öppnade sig verkligen för henne. Men hon, den här boken, ja, det handlar ju då om hennes bildningsresa. Och hur hon blir sin egen människa, eller hur man ska säga.
Och, hur gammal är hon nu?
Hon är i 30-årsåldern.
Ja, så hon är ju ung fortfarande.
Ja, det är hon. Hon hade egentligen tänkt skriva en roman, men det blev, hon insåg att ingen skulle tro på det där. Ja, det är knappt man kan tro på den här heller. Och hennes föräldrar säger ju att det där det är bara på. Det stämmer ju inte alls.
Nej, vad jag förstår så är hon väl utsluten av familjen?
Ja, i princip. Hon har någon kontakt, mailkontakt med modern och några av syskonen. Men pappan... Nej. Och han har ju betytt oerhört mycket för henne. Ja, hela familjen har ju gjort det. Men, och det är många gånger när jag läser boken som jag tänker att ja, men nu måste du liksom bryta dig loss och sticka. Du kan inte komma tillbaka igen, gör inte det. Men samtidigt förstår
men det
man
det är
jättesvårt. Det är så svårt för henne att bryta med dem. Och det är ju ingen önskan hon har verkligen att göra det. Men alltså, nu har hon ju nu har hon doktorerat i idéhistoria i Cambridge i England då, ja. Och världen har då öppnat sig på olika sätt. Just nu är hon då tillbaka och bor i New York och håller på med att arbeta med en dokumentär om utbildning i USA, så att det är väl någonting som fortfarande upptar henne starkt. Så liksom skillnad mellan land och stad och sådär, det är enorma skillnader i vilka möjligheter man har till utbildning. Ja, en väldigt läsvärd bok.
Klar. Då så förflyttar vi oss till Island.
Ja, och jag hittade absolut ingenting om Island i denna.
Det är Jon Kalman Stefansson som har skrivit Fiskarna har inga fötter. Och Jon Kalman Stefansson är isländsk författare. Har skrivit i väldigt många böcker och blivit nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 4 gånger. Och det är bland den där också.
Har han fått det någon gång?
Nej, det är, som jag klurar ut så har han fått det. För de borde jag ha stått.
Ja,
och
absolut.
Han fick.
Ja, bak på boken eller något sånt.
Ja, just det. Och han är född 63 och flyttade som 12-åring till Keflavik. Och detta här är en släktberättelse på 3 plan. Dels finns det en nutid, sen är det 70-80-tal och sen finns det förr i tiden. Och om vi börjar med nutiden så är det Ari som är en framgångsrik förläggare. Han förlägger böcker om personlig utveckling. Och det går bra i Köpenhamn. Lite olycklig för han har just skilt sig. Och så får han ett meddelande från Island att pappa är inte bra. Alltså man tror att han är döende. Och det är styrmor som kontaktar honom. Så han och fadern har inte så där jättebra kontakt. Och så kommer han till Island och har varit borta några år. Och då får man följa honom. Och när han kommer tillbaka till Keflavik. Och vad jag förstår så är han väldigt upprörd över någon fiskekvot som har dragits in där. Så att som islänning så läser man ju in mycket mer än vad jag kan göra som
man
svensk.
Man kan säkert allt om fiskekvoter där.
Ja, jag skulle tro. Det verkar ju så. Sen finns det en återblick. Och då handlar det om Ari när han är 12 år. Och hans mamma har dött. Och han bor i Reykjavik. hans far och styvmor tar med honom till Keflavik. Detta svarta samhälle, det är alltså
det är en lavatrakt
där antagligen, eller är en lavatrakt.
Mm.
Och där finns det tre kardinalväderstreck. Vinden, havet och evigheten.
Mm.
Så det är en hård plats.
Mm.
Så var jag ju tvungen att kolla upp. Alltså jag kan bara två orter på Island.
Ja.
Reykjavik och Keflavik.
Ja, och Keflavik är det inte en bas?
Jo, och vet du hur många som bor där?
Nej.
8200.
Oj.
Så det är ju som Klippan. Jag tycker det är, ja, men jag vet vad det heter, och det är ju tack vare den här amerikanska basen,
ja,
flygbasen, som man vet att som man känner igen Keflavik.
Ja.
Och då får man följa honom då från 12 år upp ja, 18-19 år. Och det här är ju ett samhälle som är upp i tudelat, kan man säga. Dels är det de som håller på med fiske, karakararna, de stadiga männen, och sen är det de som jobbar på basen. Lite mässigt. Och det avspeglar ju sig i släkten. För några jobbar ju med fisk och några på basen. Sedan så påverkar ju den här amerikanska flygbasen väldigt mycket samhället. Och det är inte bara positivt. Det är inte bara att det ramlar in massa dollar. Utan det har ju också en del negativt med sig med de här amerikanerna. Som lever väldigt skyddat.
Jaha.
Alltså de har inte så mycket kontakt med islänningarna.
Men de har allt de behöver på basen.
De har ju det, för det kommer ju transporter till basen med allt, Coca-Cola, allt detta här som islänningarna inte har, och det passar ju de här unga killarna på och plundrar de här lastbilarna.
Jaha.
Så det blir, alltså det är en berättelse om att hitta sig själv och inte fastna i fiskeindustrin. Han vill inte stå i och nacka fiskar, eller det gör man såklart inte, vad gör man, men man tar hand om fiskarna,
man mördar dem,
hur gör man nackar. Men och den är jättefin, berättelsen, och där händer saker där. Men det tror jag inte jag ska berätta, för det där finns en upplösning i slutet.
Ja.
Sen har vi förr i tiden, och då handlar det om Aris farmor Margret och farfar Oddur. Och Margret har också en bror som heter Tryggvi, som är viktig i berättelsen. Och de bor i Nordfjordur, som ligger i östra delen av Island. Och de träffas väldigt tidigt. Men hon sticker sen till Kanada för att jobba.
Jaha.
Och det är där fler personer som sticker till Kanada och jobbar. Så jag tror att Kanada, det kan vara varit motsvarighet i USA för svenska.
Ja.
Så, och det är ju lite närmare.
Ja.
Och ta sig till Kanada än till USA, så skulle jag tänka mig. Så hon sticker dit, men hon kommer då tillbaks, och de gifter sig och får barn. Och då, han är ju en präktig karl. Han är stabil, och han, det går bra för honom, och han får ett fiskefartyg, och han har anställda. Och Margret är däremot väldigt skör, och blir emellanåt deprimerad och svårt deprimerad. Alltså hon är nästan så, hon är farlig för barnen när hon går ner sig.
Okay.
Och hon säger till Oddur att tänk om du försvinner från oss, hur ska det gå? Och då blir han väldigt rädd, och han lär sig att simma, då är han 30 år. Sen kräver han av sin besättning att de måste vara simkunniga. Han skaffar en livboj och en livbåt. Och de andra fiskarna tycker han är hur fjantig och mesig som helst. Men han står på sig. Men det är ju hennes idé från början.
Ja, men det är nog så att många fiskar inte kan.
Nej, de kunde inte. Och den här Tryggvi, han får ju spel en natt. Han som berättar mycket historier. Och han diktar. Och så ser han fullmånen, som bara får för sig att nu ska han simma mot fullmånen. Och han kan ju inte simma kornet, men ändå slänger han sig i isvattnet och drar iväg. Jag tyckte det var roligt att läsa om Island.
Mm.
Och roligt med de olika generationerna.
Mm. Mm. Går det lite fram och tillbaka?
Ja, det gör det ju. Alltså det går ju fram och tillbaka. Mm. Nu är det nutid, och sen är det 80-tal och så är det förr i tiden.
Mm.
Så att det varierar. Så ibland tappar man ju lite bort sig. Vem sjutton var nu det?
Mm.
Men
han blev ingen fiskare. Han skrev böcker om personlig utveckling istället.
Nej, han skrev ju inte dem. Han förlade dem.
Han förlade dem.
Han är förläggare.
Okej. Ja, men det är lite...
Ja, lite åt det hållet.
Ja, får man ju säga. Jaha. Och det finns väl två till? Eller något?
Ja, det glömde jag. Det har jag inte kollat upp. Det skulle jag såklart ha gjort. Nej, det är
det
kom ju en ganska ny... Inte så för så länge sedan, tror jag. Nej, som jag minns det så är det två till. Men jag kan inte svära på det.
Det kom en bok av honom som heter Asta. Kanske förra året. Men den har inte med de här att göra.
Aha.
Det är väl en egen...
Den står för sig själv.
Ja, tror jag. Ja, då tänkte jag också berätta om något isländskt här. Och det är en bok av Audur Ava Ólafsdóttir.
Ah, roligt.
Ja, och det är kanske inte den enda boken av denna författare vi kommer höra talas om. Detta är en bok som kom ut för några år sedan. Den heter Rosa Candida. Den handlar om lobby. Lobby. Alltså inte lobby.
Nej, det är alltså ett namn, lobby.
Han heter så. De heter sådana saker på Island.
På Island.
Ja, eller om det möjligen är ett smeknamn. Lobby, en ung kille som drygt 20 år. Han har fått för sig att han ska ta sig till Sydeuropa. Till en väldigt berömd rosenträdgård som ligger vid ett kloster. Han vet väl att den där trädgården håller på, nog har vuxit igen till viss del. Och han vill göra den fin igen. Mm. Och den här rosenträdgården har han läst om i en bok när han var liten. Tillsammans med sin mamma. Och hans mamma har dött i en bilolycka. Mm. Det är kanske ett år innan han ger sig iväg ungefär. Och han har nog inte riktigt hämtat sig efter det här faktiskt. Mamman och han var väldigt nära och det var mycket med trädgård och mamman hade sitt växthus och där var också lobby väldigt mycket. Och rosor, det är den stora passionen. Det var kanske både hennes och hans specialitet. Lobby har också en tvillingbror som är då autistisk och bor på ett gruppboende. Han heter Josef. Och så finns det en pappa som är rätt mycket äldre. Pappan är väldigt rädd om den här lobby och vill honom väl väldigt, på väldigt många sätt och vill att han ska höra av sig ofta och han är lite orolig för sonen där. Och i alla fall så beger sig lobby av till först Frankrike och sen vet man inte var det här ligger riktigt. Och,
alltså det är landet som han ska till Sydamerika. Vet man inte
Sydamerika det är det inte, det är Sydeuropa.
Det är Sydeuropa.
Sydeuropa, det står liksom att han åker över flera nationsgränser men det står inte vad det är. Och jag till och med försökt leta upp det där men det finns såklart inte. Men titta på de 10 vackraste trädgårdarna i Europa. Nej, den var inte med där. Sofia Ro var med.
Men alltså, har du namn på trädgården?
Nej, det har jag inte.
Nej,
jag bara tänkte rosenträdgård.
I Europa.
Ja, kloster.
Ja, vilka sökord.
Det var dömt och misslyckas.
Och du fick Sofia Ro.
Ja, han åkte inte till Sofia.
Nej.
Det är helt klart. Jag tänker mig ett mindre muromgärdat ställe. Nåja, men i alla fall, det finns också några ytterligare personer i hans liv som är väldigt viktiga. Han har faktiskt en liten dotter, en liten Flora Sol.
Alltså jag är jätteledsen, men jag missade. Hur gammal är han?
22.
Ja, han är 22. Mm. Du är en ung.
Ja, han är ung. Mm. Han råkade få en dotter.
Råkade?
Ja, en natt, inte ens en hel natt, tillbringade han med Anna. En tjej som han inte alls var ihop med. Mm. Men ja, det blev så. Och de tillbringade denna natt då i det här växthuset.
Mm.
Och efter denna natt så kommer det då en liten flicka. Flora Sol.
Ja, såklart.
Väldigt fin. Eller Flora Sol, jag vet inte vad man ska säga. Men mycket vackert namn.
Hon heter Rosa också.
Ja. ekonom också heter. Och han, ja, han tycker jättemycket om sin dotter och hälsar på henne ibland och sådär, men det slår honom inte riktigt att de skulle kunna vara ett par, de där Anna och han. Men tja, nu åkte han iväg i alla fall till Frankrike. Men och han tar sig an den här trädgården och det gör han väldigt bra. Han kan verkligen det där. Och han slår sig i slang med någon präst där som blir som en biktfader nästan. Och ja, han är där några månader.
Alltså han knackar bara på dörren och säger här är jag.
Nej, han har skrivit till honom innan så de väntar honom.
Okay.
Mm. Men han förväntar sig ingen lön.
Nej, det är inget arbete på det viset.
Nej,
lönarbete.
Nej, men han har väl bara sagt att han vill komma dit. Men efter ett tag så visar sig att den här Anna och lilla Flora Sol, de kommer dit.
Mm. Ja, det var ju väl.
Ja, det var ju väl. Anna ska studera. Hon vill att Lobby ska ta hand om lilla dottern då ett tag. Medan Anna då förbereder sig för de här studierna. Hon ska skriva något arbete eller det. Och egentligen ska hon då bara lämna barnet och sen sticka iväg. Men så kommer hon på att men jag kan ju kanske skriva det där arbetet här.
Mm.
Mm. Ja. Det här är en väldigt fin bok och det kan påminna lite grann om filmen Amélie von Montmartre faktiskt. Ja, och den har slått väldigt väl i Frankrike till exempel. Ännu bättre än på Island.
Ja, men de är inte så många i
Island. Nej, de är ju inte det. Men det är liksom både allvar men samtidigt en lätt ton och så är det väldigt älskansvärda personer i den här
alltså
boken.
Är det lite feel good?
Ja, ja, det är det. Det är det absolut. Och jag vet att jag har ju sett att den här boken har ju åkt ut och in till olika bibliotek, varit reserverad och jag har tänkt, det ser ganska tråkigt ut den här boken, vad ska de låna den för? Men nu förstår jag det.
Är du klar, Birgitta?
Ja.
För då fortsätter jag med är som Andur Arva Olafsdottir har skrivit. Alltså en bok som
du
kom.
Du menar att det är hennes senaste, ja?
Ja, det är det.
Samma författare.
Och den hette på isländska Ör.
Ja.
Och fick Nordiska rådets pris.
Mm, förra året eller?
Ja, det måste det ha varit.
Jag tror det.
Och alltså, när du berättar om den boken så kommer du att känna igen väldigt mycket som står i den här boken.
Okay.
Ja. För detta här handlar om Jonas, 49 år. Han är nyskild, har precis fått veta att hans dotter Vattnalilja är inte hans dotter. Och han bor nu i en lägenhet och börjar ifrågasätta sitt liv. Vattnalilja, ja det är ju inte hans. Han är frånskild. Hans gamla mor sitter på hemmet och väldigt senil. Knappt så hon känner igen honom. Nej, det är inte så roligt för honom. Och han börjar fundera. Har han... alltså kommer världen att sakna honom om han försvinner? Nej. Har han tillfört något? Nej. Vad har han gjort för att göra den bättre? Ingenting. Alltså det är väldigt deppigt här i början.
Ja, det får jag säga. Hoppas det blir
mitt emot honom bor grannen Svandur. Och de känner varandra sedan tidigare. Och nu omgås de emellanåt. Och Svandor, han är rätt rolig tycker jag. Han är jätteintresserad av motorer och kvinnofrågor. Och nu har han skaffat ett abonnemang på massa tv-kanaler. Så nu tittar han på alla dokumentärer som har med kvinnor att göra. Och så pratar han med Jonas då efteråt om vad han har sett. Och du vet att 90% av allt arbete utförs av kvinnor. Men de äger bara 1%. Och så drar han upp massa exempel. Den här grannen Svandor, han har också ett gevär. Och nu så är det så illa för Jonas att han har ju bestämt sig att han ska ta sitt liv.
Just det, då och behöver han kanske ett gevär.
Ja, han behöver ett gevär, men han glömmer ju att han behöver patroner också. Så att, men så småningom för han både gevär och patroner. Men vem är det som kommer att hitta honom? Jo, det är ju Vattna Lilja. Mm. Och det går ju bara inte. Så han sätter sig ner framför datorn och så letar han upp ett resmål. Ett land som jag inte vet var det ligger, men det har nyligen varit ett krig.
Mm.
Och där hittar han Hotel Silence. Så nu ska han dra iväg. En skjorta, ett par byxor, inget rakdon. Men han har med sig sin borr och krok. För det måste man ju ha, för han har ju planerat att hänga sig. Så han drar iväg med det plus lite andra verktyg. Och han hamnar då på Hotel Silence. Och det ägs, inte ägs, men det drivs av ett syskonpar. En ung kvinna som har ett litet barn och hennes bror. Och de har ju upplevt kriget alldeles nyligen. Och nu ska de försöka dra igång det här hotellet. Men det är väldigt ruffigt och det är dåligt med avlopp och så vidare. Och han har ju verktyg. Han har ju verktygslöda med sig.
Ja,
så han börjar ju... Nej, just det. Han ska ju ta sitt liv. Och det ska han göra alldeles i början. Men så upptäcker han ju att den unga kvinnan, systern. Det är ju hon som bäddar och städar rummen. Och hon har ju sin pojke med sig överallt.
Ah.
Så han kan inte hänga sig. Och pojken ska få uppleva detta. Så han får ju dra på det ytterligare. Och hitta på en ny lösning. Så då måste det... Inom en vecka ska detta bli klart.
Ja.
Men ja, jag vet inte hur det ska gå för honom. Så det är vad det handlar om. Att han blir ju behövd.
Ja,
från att det inte har varit det tidigare.
Han kan behöva borren till något annat.
Ja, och han är småfixare. Han fixar det mesta. Och han blir, och så sprider det sig i staden. Och han får massa vänner där. Och sen är det ju deras historia också. Så att det här är feel good, ja.
Mm.
Påminner ju då om Backmans, en man som heter Ove.
Mm-hmm. Mm.
Och din bok påminner om Amelie från Montmartre.
Ja.
Så det där är en del paralleller.
Men det här med R, förstår du det?
Ja. Alltså han har ju R utav det som han har upplevt med att vara hans... Fru vill inte ha honom, dottern är ju inte hans. Och han gör en tatuering, när han bestämmer sig för att ta livet av sig, så gör han en tatuering. Och först då är, och den sätter han alldeles vid hjärtat.
Mm.
Okay. Och är och kött tror jag det är samma ord.
På isländska eller?
Ja. Ska vi se här. Ja, det står någonstans. Kött och är, ja. Det är samma ord. Sedan så har hon den här boken tillägnas alla okända offer. Sjuksköterskor, lärare, servitörer, författare, skolbarn, bibliotekarie och elektriker.
Offer för vad?
Ja,
vi får läsa och se. Mm. Jag har läst en till... isländsk bok och det är en deckare.
Jaha.
Av Yrsa Sigurdardottir.
Ja, den är ganska ny.
Den är alldeles ny.
Sprillans ny.
Ja,
den ser väldigt ny ut.
Jag har lånat den från hyllan med nya böcker. Mm. Den är inte riktigt färdig ens. Den heter Arvet och den har alltså kommit nu i 2019. Jag har aldrig läst någonting av henne innan. Den var fascinerande och man vill ju verkligen läsa vidare. Jag kan både rekommendera den och inte rekommendera den. För att om man är lite känslig så kommer man tycka det är väldigt svårt med de här mordscenerna som förstås finns i boken.
Mm.
De är väldigt explicita heter det väl. Och jag tycker att det var onödigt.
Mm.
Det tycker jag verkligen. Mm. Och det är synd för att boken i övrigt är så bra.
Mm, det är väl synd att de smaskar på så himla mycket. Jag fattar inte varför de gör det.
Nej. Jag har ju läst lite om henne och hon gillar liksom författare som hon, Karen Slaughter och Kepler och så. Och jag har ju inte läst dem, men jag uppfattar som att de kanske är ganska våldsamma också.
Kepler har jag förstått att det
ska ja, precis. Ja, så det är ni som är, känner att ni har svårt med sånt. Det är klart, man kan ju alltid hoppa över de sidorna.
Men det utspelar sig på Island.
Det utspelar sig på Island och det börjar då med, det är flera mord i den här boken, men i början är det att Elisa, hon väcks mitt i natten av sin lilla dotter, då, 7-åriga dotter Margaret. Och den här dottern säger att det är en främmande man i huset. Elisa är ensam med barnen, de har 3 barn, hon och hennes man. Mannen är på affärsresa i USA. Men hon, den här dottern, hon är rätt så fantasifull och hon brukar hitta på det ena och det andra. Så hon blir inte, mamman blir inte så orolig. Hon har ju själv vaknat innan kanske, men ja, det gör man ju ibland på natten och sådär. Hon ligger och tänker på allt med familjen och allt hon ska göra och sådär. Men ja, eftersom nu Margaret kommer och säger det här så säger han, ja men lägg dig här du så ska jag gå och titta. Och så gör hon det. Hon går ner och tittar i den här villan. Går runt där och hon tycker inte att märker något till att börja med. Men sen så hör hon något från köket. Hur lådor dras ut och så vidare. Och som sagt, det här är början på en ruggig historia. Jag vill inte berätta mer här. Men huvudpersoner när det gäller att lösa de här brotten som begås i boken. Det är en man, en polis som heter, han heter inte Hildur utan han heter Haldur.
Haldur, ja. Men det,
det är väl typiskt. Nej, förlåt, jag säger fel. Han heter Huldar. Jag har lite svårt med det där.
Det låter mer kvinnligt.
Ja, gör det inte det?
Ja, Huldar.
Huldar heter han. Och han är då polis, ja. Och sen är det en kvinna som heter Freja.
Ja, men det klarar vi av.
Det klarar vi av, ja. Men det är lite annat stavatermen. Freja, hon är barnpsykolog och hon behövs i den här utredningen. Och första gången som, nu ska jag säga rätt här på honom här. Huldar träffar Freja och tvärtom. Så kommer de på att det var visst inte alls första gången de träffades.
Har de haft ihop det innan?
De råkar ha haft ihop det natt. Men det var bara det att han hette visst inte så då.
Nej.
Och han var inte alls polis. Utan han var snickare och hette något helt annat, sa han. Men han stannade ju inte så länge. Han hade ju redan försvunnit när hon vaknade på morgonen.
Han utgav sig för att vara snickare.
Ja, precis. Ja.
Och hette något annat när han var ute och raggade
om. Ja, så var det. Ja. Så att hon har liksom lite agg till honom efter detta. Men de måste ju arbeta tillsammans, det är ju bara så. Och de vill ju inte sådär säga till de andra som jobbar med fallet hur det förhåller sig.
Nej.
Men det är ju lite roligt twist på det hela. Det visar sig att den här boken är den första av kanske 6 böcker. Och den kom faktiskt ut 2014 på Island.
Har alla 6 kommit ut på Island?
5 verkar ha kommit.
Gud, hon är produktiv.
Ja, för att hon håller nu på att skriva den 6:e och förmodligen sista boken i serien. Och naturligtvis så kommer ju de här 2 personerna återkomma. Och det kommer ju som vanligt att hända mycket mellan dem såklart.
Men är det mycket Island i boken? För det tycker jag är ut när man läser kriminaler, alltså krimböcker, att ibland så kan det vara väldigt ut med miljöerna.
Ja, jag tycker inte att det är så mycket Island. Nej, men hon skriver, jag läste en intervju med henne, och där skriver hon just om vad som kanske är typiskt för isländska deckare och så.
Ja.
Och det är ju ofta någonting med naturen och det mörka landskapet och naturens brutalitet. Hon säger det att sånt här som maffia och gängrelaterade brott, det existerar inte på Island direkt. Det är inte sånt man skriver om heller. Det är ju mer familjerelaterade saker och så. tydligen finns det kanske 10-15 deckarförfattare där.
Alltså det, Island har ju stor, befolkningen lika stor som Malmö eller ungefär.
Ja.
Alltså kan du tänka 10-15 författare i, som skriver bara samma sak i Malmö?
Nej, fast där finns ju lite att ta förstås.
Ja, det gör det.
Ja, nej, men jag tror nog ändå att jag skulle fortsätta att läsa den andra boken, för jag gissar att, det kommer, att den kommer komma ut i Sverige också. Det finns ju en serie av henne utgiven tidigare på svenska.
Jaha.
Jag har inte läst dem.
Nej. Ja, men du var nöjd med den.
Ja.
Då så ska jag också avsluta med en kriminala. Mm. Det var ju påsk förra helgen. Så att jag släppte min planerade bok och tog en deckare istället.
Ja, påskekrim.
Ja, just det. Påske, en spänningsbok. Och det är en debutant, Susie Steiner, som har skrivit en bok som heter Saknad, förmodad död.
Mm.
Och så är det med, står det på omslaget, 72 timmar för att hitta henne. Spänning, spänning.
Ja.
Den här Susie Steiner, hon är journalist och har jobbat på de här lite större tidningarna i England. Det handlar, det är, polisen här heter Manon, hon är 39 år, ensamstående. Tick tack, klockan går, så hon är mycket ute på nätet och jagar män. Det gör de i din bok också.
Jag bara tänker, ja, faktiskt, den där Freja, det, ja, just det. Lite igenkänning där.
Ja, och i alla fall så har hon varit ute på en misslyckad dejt och kommer hem. Och så hennes tröst eller hennes insomningsgrej, det är att sätta på polisradion väldigt lågt. Och så strömmar den på och så somnar hon. Men nu hör hon att det är något alldeles speciellt som har hänt. För det har då, de här utropen har ju nummer. Och då förstår hon, nej, här är det något viktigt och nu ska jag vara med. Så hon upp på sängen och iväg. Och då är det så att en ung kvinna har försvunnit. Den här kvinnans pojkvän kommer hem till huset där de bor. Och dörren är på vid gavel. Hennes telefon är kvar. Hennes nycklar, ytterkläderna hänger kvar. Och dessutom så hittar han glas med blodfläckar. Här har något hemskt hänt.
Mm.
Så han kontaktar hennes föräldrar och sen polisen. Och polisen kommer dit. Och de är lite stressade, detta här gänget som ska utreda det. Därför att de har misslyckat vid tidigare fall av ett försvinnande. Och de fick pressen på sig, alltså i massmedia på sig. Så nu måste de lyckas. Och som grädde på moset, den här unga kvinnan, Edith heter hon. Hon är dotter till en läkare som behandlar kungafamiljen.
Mm.
Så att då blir det liksom ännu mer besvärligt. Och nu tittar jag på det och kommer på, visst har du läst den?
Jag har läst den. Ja. Ja, och det var den boken där jag sa till dig först att jag tyckte den var dålig.
Ja,
och sen så fortsatte jag läsa den och då tyckte jag den blev bra. Och så hade jag redan sagt till dig att läs inte den, den är så dålig. Och sen var jag tvungen att tala om för dig att nej, men läs den ändå.
Ja.
Nu är frågan, vad tycker du då?
Ja, nej, för det hände den låg på skrivbordet. Mm. Så det var därför jag började läsa den och tog upp den på 91. Men i alla fall så är hon dotter. Och då, det gör ju att pressen och den här tabloidpressen, de är ju ännu mer angelägna. Så det är ett högt prioriterat fall. De måste lösa hennes försvinnande. Och så, sen blir det så här vanligt polisarbete som det blir. Och det får ju en upplösning med tiden. Och jag tyckte väl att kriminalhistorien tyckte jag inte var så där jättedrivande.
Nej.
Men ändå var det en bok som jag tyckte väldigt mycket om.
Mm.
Alltså
mm.
jag gillar den boken. Jag gillar den här Manon. Hon är, hennes ton, jargongen och hennes blick för samtiden. Och jag tyckte det var jätteträffande.
Ja.
Och det var en bok som jag, alltså ibland kan det ju vara lite läxa med våra böcker. Att man känner, nej nu måste jag läsa.
Ja.
Men det, så var det ju inte med den.
Nej,
utan
nej,
det var
absolut
som,
fortsätta
man
läsa.
Ville fortsätta. Fast den själva Det är alltså det krimhistorien ja. Var inte så jättespännande. Nej. Och man anar kanske hur det skulle sluta.
Säger du det?
Ja, jo, nej, det gjorde alltså jag.
Det fanns med i beräkningen
det
i alla fall.
Det. Ja. Så att, bra, ja. Men ändå med lite förbehåll. Men jag gillar, alltså jag, som sagt, jag gillar den jättemycket, så jag kommer läsa fortsättning också.
Okej, okay. Det var lite med att i början tänkte jag, jaha, här är en kvinna som bara vill ha barn. Okej, okay, den här boken kommer handla om att hon träffar en man och så blir hon med barn och så blir allting bra. Det var inte riktigt så.
Hon träffar ingen man. Hon får inga barn.
Nej, jag vet inte. Det var det var som jag hängde upp mig på i början.
Nej, jag tyckte också var slänt stereotyp. Och hon har då sina väninnor som då har barn och familj. Och, och så har de sina bekymmer. Och, men det var en del vänningar. Jag tyckte ändå att hon skrev. Jag gillar hennes sätt att skriva. Så var det med det.
Absolut. Då ska vi se. Då har vi väl gått igenom vad vi skulle.
Japs.
Kan vi säga. Ja, då vill vi tacka så mycket för den här gången. Och välkomna tillbaka till S-podden en annan gång. Tack ska ni ha.